Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Mina kära vänner, va? Har ni hängt med på veckans utmaning? Kommer ni klara av den? Den är otroligt svår. Du får inte klaga någonting på 7 dagar. Ja, att vi håller på och klagar och tänker negativa saker, det gör att vårt immunförsvar försämras och att vi framkallar stress. Så det är ju inget bra. Det mår ju ingen bra av. Så inte klaga någonting på 7 dagar. Det är min senaste utmaning på Instagram, om du vill se mer om det. Och se, det är över, jag tror att det är över 1000 pers som har hängt med på den här utmaningen totalt. Så sjukt jäkla häftigt. Inte klaga något på 7 dagar, jättesvårt. Testa och gör det. Man känner verkligen hur mycket, hur många saker man kan förändra med sig själv. Jättehäftigt. Testa att vara med på den nu, 7 dagar utan att klaga. Vi kör igång direkt, va? Direkt. Och nu kör vi igång med något annat, och det är veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Jag vill ha drinkar på drinkar, jag vill ha flaskor på flaskor. Vi maxar kort efter kort, låt det gå till inkasso. Is, facklor och garis, lösta problemet imorgon. Du kan kalla mig för daddy, poppa de där en jobb.
Som ett postcard ifrån vårt Paris.
Jag minns det som en solnedgång. Nu är du ett minne blott. Alla har vi någon som vi inte fått. The one that got away. Jag hoppas att du saknar mig. Jag hoppas du mår bra. Jag är fine, babe, jag klarar mig. Det blir bara lite jobbigt. Jag hittar dig på krogen. Så mycket jag vill säga, jag hittar inte orden. Det är nog bättre om vi, vi är och förblir ett minne blott. Som ett postcard från Paris.
Anis Don Demina. Ja, han är en av Sveriges största YouTube-profiler och han är musiker, rappare, producent, DJ och aktuell i Melodifestivalen. Han kommer faktiskt från samma hood som jag ur, Haninge, Jordbro. Då kände vi tyvärr inte varandra. Han hade skulder ett tag på hundratusentals kronor hos Kronofogden, men han tog sig från det till att idag tjäna istället hundratusentals kronor i månaden. Ja, det här är en sån sjukt intressant historia. Han är en riktig fighter, en kämpe, och vi får verkligen höra på hur han tog sig från helvetet till himlen. Hoppas du också är sugen att lyssna på Anis Don Demina.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anis Don Demina.
Tack så mycket.
Så jäkla roligt att ha dig här.
Kul att vara här.
Jag älskar ditt halsband också. Det är ett hänglås och en dödskalle.
Ja.
Är det ditt liv?
Nej, det dök upp på posten. Så tog jag på mig det.
Hur känns det nu? Klockan är 10. Är det för tidigt för dig eller är det så här lagom? Eller?
Hade det här varit 2 månader sedan, då hade det varit för tidigt. Men nu är jag precis skaffat kontor i här jättenära här. I Gamla stan. Så då har jag fått rutiner. Så jag är ändå uppe med tuppen nu.
Och när går du lägre då?
Grejen är att jag har, innan så har jag så här jobbat hemifrån. Och då har jag liksom haft 3 så här setups beroende på vad jag gör. Och då har det blivit att man kan sitta uppe till 5 på morgonen liksom. Men nu när jag kommer hem, jag har inte en dator hemma längre, utan jag vaknar, går 40 minuter till jobbet.
Snyggt.
Och så jobbar jag hela dagen och sätter sig klar liksom. Så jag går och tränar, kommer jag hem och då är det så här, då behöver jag inte sitta vid en dator, utan jag sätter på Netflix, jag käkar mat och sover. Så att så ibland så kan man fastna lite och scrolla i telefonen till, som igår till så 1:30 på natten. Men överlag, jag brukar somna vid midnatt typ.
Vad scrollar du om då? Är det typ Tinder scrollningar?
Nej, Tinder är gett upp. Det är typ Instagram. Och så här vardagliga grejer som man inte hinner göra.
Men det är ju liksom, Instagram är ju också ett chattande. Prata med polare, ja. Dra grejer och allt möjligt.
Och bara kolla vad folk håller på med typ.
Ja.
Det är livsfarligt.
Ta tid.
Alltså jag är orimligt beroende av min telefon. Alltså på en ohälsosam nivå.
Vet du hur många timmar per dag du lägger i telefonen?
Många, alla. Mycket. Jag har satt en gräns nu på Instagram. För jag var inne på Instagram typ 5 eller 6 timmar om dagen.
Vadå, hur har du begränsat det då?
Men man kan göra det i telefonen.
Ah, okay.
Så du, när jag använt det 2 timmar, då kommer det upp så här, nu räcker det. Och det har gjort skillnad. Men jag insåg det och bara, jävlar, det här är inte bra.
Det slukar tiden, nästan så här, jag sa det till Ida häromdagen. Det är nästan som att man är anställd av typ Instagram. Man jobbar för Instagram.
Lite så, för alla tjänar ju inte pengar på Instagram. Jag försöker ju bara, men det här är jobb. Men Instagram är väl så här, min minsta inkomstkälla. Så att det är skitsnack. Så det är bara slöseri på tid, det är kontentan.
Du vill börja med lite snabbfrågor.
Kör.
Favorittid på dagen?
Mitt på dagen. Eller när jag är som mest kreativ, och det varierar. Så att när det händer roliga saker,
då händer det. Vilken låt skulle du kunna lyssna på om och om igen?
Russ. Nej, Foreplay heter den. Med Jay Losanto. Den är magisk. Across my mind while I'm by myself. I hate you. These things go through my mind while I'm by myself. I love you. En superkraft du vill ta? 24 timmar till på dygnet. Medan alla andra bara får 24 timmar. Då hade jag varit miljardär.
Då hade du slaktat.
Ja, då hade jag varit klar för länge sedan.
Om du får välja på att antingen vara en gangster eller en hamster.
Hamster, fan vad kul att vara hamster. Inga räkningar, skatt, ingenting. Hamster, man bara springer till ett hjul.
Springer till hjul, mår bra.
Ja.
Ja. En sak som folk inte vet om det. Nu vet ju, det känns som att de flesta, eller inte alla, men dina fans vet i alla fall mycket om det.
Ja, jag är väldigt öppen.
Men har du något du skäms för som du gör så här, att om det här skulle komma ut så kanske inte hade varit så här nice?
Jag tror inte, jag tror jag har sagt allting. Alltså för då har man så här, då har man sin ryggfri sen. Nej, jag tror fan inte det.
Största irritationsmoment som andra stör sig på när de har med dig att göra?
Jag svarar inte alltid. Eller jag har mycket att göra liksom. Och jag är väldigt så här fokuserad på mitt eget. Och då kanske man kan framstå som lite självisk. Tror jag. Och självgod kanske. Men för mig så är det så här. Jag har saker att göra och värd att ta över liksom. Mm.
Kött eller vegetariskt?
Kött. Men jag gillar vegetariskt också. Ja. Faktiskt.
En sak som du skulle få svar på om du hade ställt, alltså om du hade ställt en fråga vad som helst i hela världen, alltså kanske finns utomjordingar, vem dödade den här personen, vad som helst, om du hade fått ett svar, vad hade du ställt för fråga då?
Oj, det, egentligen hade man velat sitta 24 timmar och tänka på det, men jag skulle säga, vad har PewDiePie för adress? Så jag kan åka hem till honom och göra en YouTube-video med han.
Jaha, alltså för hemadress?
Ja, men typ vad ska jag behöva göra för att få göra en YouTube-video med PewDiePie? Och sen hade jag gjort det.
Då hade det totalt exploderat.
Ja, det är drömmen. Eller Zlatan. Ja.
Hur mycket pengar gör PewDiePie? Är det över 100 miljoner per år?
Ja, jag tror de gick ut med den nyligen. Det är typ, alltså det är mycket. Mycket.
Brutalt.
Och då är det så här, jag tror att det är väldigt mycket som man inte vet. Alltså i de här kalkylerna. Med sponsorer och så här, som är omöjligt att veta liksom. Så jag tror att det är mycket mer än vad man tror och vad man får veta. Mm.
Men så är det lite för dig också ju.
Ja.
Jag kollade upp innan på alla bolag och sådär. Men du registrerade ett bolag förra året.
Ja, jag hade ju en enskild firma innan.
Ja.
Men så gjorde vi om det till taxibolag nu. Ja, men typ snart ett år sedan. Mars tror jag förra året.
Och den fråga som du alltid får, hur mycket tjänar du på din YouTube-kanal?
Det är så omöjligt att säga.
Jo, men hur mycket, vad fakturerar du per månad? Det är mycket tydligare.
Det varierar.
Vad fakturerar du per år?
Jag har inte haft ett helt år än. Jag har det bra. Jag vet inte.
Men skäms du för att prata om det?
Absolut inte. Jag är stolt över det. Men det stör folk. Man får ju inte prata om det.
Nej.
Alltså, jag gjorde en YouTube-video där jag shoppade för 150 000. Och majoriteten tyckte det var askul och asfett. Och det här är något jag har jobbat för. Liksom.
För de som inte har sett, vad köpte du då för någonting?
En klocka, lite ryggsäck. Lite
är den klockan du har på dig?
Ja.
En Rolex eller?
Mm. Så jag köpte massa kul. Eller inte massa, jag köpte typ 8 grejer. För det var någon som bara, han överkonsumerar. Fast det är för att folk försöker hitta fel. Men det gjorde jag inte.
Men de blev tokiga eller?
Nej, men vissa blev så här, ja, men du kan donera till välgörenhet istället. Och så här, det gör jag redan. Och mer än majoriteten av, eller mer än genomsnitt svenska i alla fall. Så därför så man får, jag vet inte, det är väl, man får väl inte berätta vad man tjänar utan att folk blir arga. Fast de tror inte man har ett riktigt jobb.
Du skulle väl kunna berätta, alltså det är en sak vad du tjänar. Och du brukar ju svara på den frågan att du tar ut typ den här lönen, exakt samma lön som jag också tar, typ ja. 40 000 i månaden.
Ja.
För att då blir det lägre skatt och sådana där grejer. Det är förmånligt att ligga där.
Men det behövs. Eller jag har brutt netto 40 000.
Ja, du tar ut netto 40.
Ja.
Aha, okej, jag tar ut brutto 40.
Ja, nej, netto.
Okej, jag förstår. Jag förstår.
Så det är väl det, jag tjänar 40 000.
Ja.
Det är alltid, det är ju upp till mig.
Så är det. Så är det. Och då är nästa fråga, dyra sak du äger. Då antar jag att klockan kan ha. Och vad är den på då?
100. Den gick upp nu. Alla Rolex gick upp med 15% i årsskiftet.
Mm.
Så nu går den för typ 125 tror jag.
Bästa tips du någonsin fått?
Fokusera på att vinna. Alltså så här, det finns ett citat som jag har använt mig av så jävla mycket i mitt liv. Och det är att så här, vinnare fokuserar på att vinna, förlorare fokuserar på vad vinnarna gör. Välj vem du vill vara. Och jag bara så här, det här är från när jag var säljare liksom. Så jag kommer ihåg när jag bara så här, kollar på tavlan och säger okej, shit, han har sålt skitmycket. Och det ska man inte göra. På samma sätt på YouTube nu där det är så här, jag inte kollar på alla andra och bara, okej, shit, han får så jävla mycket visningar nu. Utan jag fokuserar bara, det här gör jag. Och om det går bra för någon annan, hatten av, heja dig. Och inte konkurrera med någon annan än sig själv. Det är väl det bästa tipset. Konkurrera inte med. Jag vill att så här, min nästa video eller min nästa låt ska bli min bästa liksom. Mm.
Och det tycker jag verkligen du har gjort så sjukt bra. Det känns som att du lever där. Att när, om andra kollar på dig och tänker så här, det där måste jag göra. Då är du redan förbi där. Och funderar på vad ska nästa steg vara.
100%.
Så om ett halvår när folk börjar hoppa på de sakerna du gör. Då är du redan någon
annanstans. På nästa grej, 100%. Exakt så är det. det finns så här, ett exempel är typ så här, intervjua rappare. Jag var väl bland de första som gav de här gangsterrapparna space på en stor plattform. Gammal media vill inte så här, göra något mer om nu så här, och det, direkt när någon intervjuar en rappare så får jag DMs av folk som bara, ej, de snor din grej. Och jag ser ju inte det på det sättet. Jag tycker bara att det är kul att andra gör saker, för det utvecklar hela konceptet. Och sen är det också det att jag vet att jag är väldigt duktig på intervju. Alltså på samma sätt, jag tror du kan relatera, att så här, folk tror att det är bara att sätta sig ner och prata. Men att intervjua folk, det är någonting jag har lärt mig. Det är en fucking konst. Vet du vem Sean Evans är?
Nej.
Han är intervjuad på Hot Ones. Det är när de käkar så här Hot Wings. Det är typ det största intervjukonceptet på YouTube. Han är ett geni när det kommer till att intervjua folk. Hans sätt att intervjua folk är genialiskt. Så när det kommer folk och ska göra samma grej och tror att det är så jävla enkelt, då är det så här, då är det oftast, folk är oftast upp lika fort. För de inser att det är ett, att bara boka gäster är ett helvete. För att folk avbokar, folk har saker att göra. Och sen två, det är svårt att intervjua någon och så här, kunna få ut det bästa utan någon om de inte ger det till dig. Och vid det laget så är det så här, om någon börjar intervjua folk, om de tar sig över den tröskeln och inser så här, de som inser att det är svårt att ta sig an det och sen lär sig det, de är så här hatten av, eller så försvinner de ofta.
Och hur gör du där? Det där tycker jag också är sjukt intressant. Och det är, när jag började starta Framgångspodden så här för 5 år sedan, så hade jag, då skickade jag typ ut 150 inbjudningar i månaden, typ 5 per dag, för att få in 4 gäster per månad. Ja. För att det är så många som tackade nej, de svarar inte, det blir strul med, som du säger, med tid, folk avbokar och ombokar. Och du är också, du intervjuar ju mycket, ja, men det är ju influencers, det är rappare och sådana, men det är sådana som en kategori av personer som är lite struligare än snittrevisorn eller ekonomi eller den här snittentreprenören. Alltså det är lite så här folk som är lite så här, kan vara lite strul med det. Och där behöver man, nu har ju jag en person som sköter alla mina liksom inbokningar, för att det tar ju så brutalt mycket tid. Och jag släpper ju också 2 avsnitt i veckan. Ja, och sen är det så här, all research-tid. Ja. Hur lägger du upp, vad krävs för att bli en bra intervjuare, och hur kommer du in på folk och få dem att berätta saker de kanske inte har berättat, eller hur lägger du upp det?
Först så gör jag ju min research, alltså alltid. Beroende på vem det är och vad det är jag vill få ut. Jag kollar ju på personen i fråga och så, okej, vem är den här personen? Hur kan jag göra den här intervjun så intressant som möjligt och så annorlunda som möjligt? Jag vill inte vara den här, hej, okej, men hur gammal är du? Vart kommer du? Utan jag försöker ta lite så här, lite personligare approach på det. Fram tills nu har vi kontor, men innan så filmar jag det här hemma i mitt vardagsrum. Så det är en väldigt så här, personlig nivå och fortfarande. Men det bästa som jag tror så här, som jag har lärt mig, som jag alltid gör nu, det är att när de kommer sitter jag ofta en timme och snackar skit. Allt mellan himmel och jord. Bara pratar. För att då släpper man folk ofta garden. Så att när man sen går in på de här grejerna man har gjort research på, då
kör de bara.
Då är det så här, även om det kanske ibland är, sen har jag så här, jag pratar aldrig om något man inte vill prata om. Jag är inte där liksom för headlines som Expressen, utan jag vill bara det ska vara en skön konversation. Det handlar mycket om att fansen ska få lära känna sin idol liksom. För att alla människor, oavsett hur känd det är eller vem du än är, så är du fortfarande bara en vanlig människa. Och det är lite det jag försöker så här, ta fram genom intervjukonceptet på YouTube. Och jag tror därför det har varit jävligt uppskattat.
Är det någon intervju av alla du har gjort som du har, som du minns lite extra tydligt, eller något scenario du tyckte var
första intervju med Einar, för att det var den första som blev stor. Den är en miljon visningar liksom.
Helt sjukt.
Ja, det är riktigt sjukt.
Du gjorde det, var inte det, när var du gjorde den nu igen?
Så, i våras.
Ja,
tror jag.
I mars där någonstans.
Ja, där någonstans. Ja, exakt. Tror jag, där omkring. Men jag kommer ihåg det för att han bodde ju på LVU då. Så jag stod liksom på Centralen. Och vi hade bokat om det flera gånger. Så nu var jag såhär, nu visste jag, okej, nu är han på väg, sitter på tåget. Jag ställer mig på perrongen och bara såhär, han kommer inte nu såhär. För det är så, han är ju så, då var han 16, nu är han 17. Det är ju så jävla lätt att bara, nu ska jag gå och hänga med grabbarna liksom, nu när han är på besök. Men jag stod och väntade på perrongen. Och sen så satt vi och käkade. Och sen satt vi en taxi till mig liksom. Men också såhär, det var början av hans, eller jag ska sjukt säga, början av hans karriär. Det här var knappt ett år sedan. Men vi gjorde en till intervju efter, typ 8 månader senare. Och jag satt och kollade på båda dem och så här kontrasterna, hur han är och hur mycket bekvämare han är i den andra intervjun kontra den första. Men också att det var så här, jag tror den fick 100 000 visningar första timmen.
Wow.
Och det var bara så här, då visste jag bara okej, nu har jag någonting, något bra här liksom. Och sen dess har det bara varit full gas med intervjun. Men den intervjun, för den formade hela konceptet liksom.
Jag hoppar vidare. Vakna 04:30 varje dag eller enbart äta veganskt?
Uff. Men vad händer om jag går till Spybar och sen är där till 04:30?
Ja, du måste ju gå upp 04:30 i alla fall. Det är det som är grejen.
Men jag äter veganskt, det är nog bra för mig. Ja. Tror jag. Jobbig 04:30, fan, det är tidigt.
Det är alltså sjukt jäkla tidigt alltså. Det är vidrigt tidigt. Jag hade en period där jag gick upp så tidigt faktiskt. 04:40.
Hur var det?
Ja, men alltså, jag tyckte, man har ju hört folk prata om det där hela tiden.
Att man får sånt jävla försprång.
Ja, att det är försprång. Så här, men det är, och så, sen är det som så här också, att alltså, går man lägger sig tidigt så kan man gå upp tidigt.
Ja,
men jag tyckte att det var, jag tyckte det var så jäkla häftigt. Alltså ja, att man går upp, det är helt svart ute, det är ingen som hör av sig. Man har 2-3 timmar att göra grejer på innan någon ens vaknar.
Men hur, så här, om man, det problemet med det är ju om man är beroende av folk. Om man behöver att folk svarar för att kunna ta sig vidare liksom.
Ja.
Det är ju som är vaken då.
Ja, men då kan man ju göra det vid 8-9 eller något sånt.
Vad folk gör man 4:30? Vad gjorde du 4:30 när du vaknade?
Ja, men jag jobbade en del, drog och tränade. Men sen kanske bara så här beta, ja, men framförallt jobb typ så här. Beta av saker.
Ja, jag fattar.
Ibland, det var en period jag stretchade. Men bara så här, det här lugnet. För att ofta, nej, men som det är för dig nu också. Du har ju, när jag bara kom in hit, ska jag vara med på det där, ska jag vara med på det, ska jag göra det, ska jag göra det. Det schema är ju maxat.
Ja.
Och det är nog ganska maxat hela tiden. Men runt 04, då sover alla andra idioter. Ja, då är det lugnt.
Jag tror, alltså för mig var det så här, framförallt nu, efter kontoret. Och jag börjar gå upp 8-9 varje dag. Från att ha gått upp liksom när jag känner för det och suttit hemma och jobbat slash blivit distraherad och skjutit på saker till sista sekund och sen så rätt var det 6 på morgonen. Jag har aldrig mått så bra. Just nu är jag 100% den bästa versionen av mig själv som jag någonsin har varit. Jag är produktivare än någonsin. Jag mår bättre än någonsin. Så här, nu tränar vi och går ner i vikt och så här, så att jag liksom känner mig starkare än någonsin. Jag är det pigg och alert hela tiden. Och så här, jag är bara så här, jag gör bättre videos än någonsin, skriver bättre låtar än någonsin. Jag är bättre på scenen. Alltså allting är bara så här
kul.
Och jag tror att det mycket har att göra med att jag har fått så jävla bra rutiner. Och att jag väljer att gå till jobbet eller till kontoret istället för att ta en taxi, för att då vaknar jag liksom. Den iskalla jävla promenaden genom Söder är liksom det är sätt, och då lyssnar på typ Framgångspodden eller vad det nu kan vara, eller om jag ska så här, om jag behöver lyssna på, om jag ska intervjua någon och behöver lyssna på så här, någonting som ger mig någonting. Ofta folk brukar fråga mig så här, kollar du på YouTube? Jag bara, men i 99% av fallen så är det någonting jag kan lära mig något av, typ så här, tutorials eller whatever, så här, hur man redigerar videos typ. Men de promenaderna och att kunna gå upp 9 på morgonen är guld.
Grymt.
Så att rutiner.
Kul att du är den bästa versionen av dig själv.
Ja.
Jag såg att du skrev det nyligen också på Instagram, att du bara så här, livet verkar vara riktigt bra för dig nu.
Ja, det gör mig lite rädd också. För att det,
fast jag tycker en sak som du har verkligen satt fingret på riktigt bra. Jag ska intervjua snart en person som heter Robin Sharma. Det är han som har skrivit Till munken sålde sin Ferrari, som är så här bestsellande bok över hela världen så här. Men han pratar om framgång också. Men han sa att det är en sak att bli framgångsrik. Alltså att bli det en gång. Göra one hit wonder eller bli stor en gång. Eller som du, när du fick in mycket, som du har pratat om förut, när du fick in extremt mycket views med Joakim Lundell-grejen på din YouTube-kanal. Men det är en helt annan sak att liksom restand, alltså att ha kvar framgången. Alltså det, att släppa en låt som går bra, visst, det kan många göra. Men att fortsätta släppa hit efter hit, att släppa video efter video, att bara grinda, att köra grej för grej, det är ett helt annat spel.
Ja, folk fattar. Det är så här, det är därför jag kan bli inte lack, men jag blir så här, när folk fortfarande frågar typ om hur är din relation med Joakim Lundell? Alltså än idag så här, Expressen artiklar och skit i all, han, alltså, de använder hans namn i intervjuer med mig mer än mitt namn nästan. Vilket är så här, jag har gjort så jävla mycket sen dess. Det är så här, över 450 videos jag lagt upp sen dess. Jag har liksom gjort nästan 100 miljoner visningar sen dess. Det där var en av 100 miljoner visningar, eller 90 eller vad jag ligger på. Så det är så här, jag har tagit bort de klippen också. Så det är så här, det är exakt som du säger. Och jag tror att vem som helst kan bli het. Det är ju bara att prata illa om vad som är relevant. Negativitet, det är så här, det är, drar till sig mer folk än positivitet. Det är så människan funkar. Om jag säger 10 saker till dig som är positiva och en sak som är negativ, då kommer du komma ihåg det som är negativt. Och det är samma sätt, så här, det är därför om du läser Aftonbladet Expressen, allting är negativt. För det är det folk klickar på. Och så vem som helst kan teoretiskt sett få hype eller få relevans i 15 sekunder. Men att ha kvar dem sen dag efter dag, och framförallt för mig som var så här, som kom från att så här, ja, men så här, vi gjorde en roast video liksom. Så det var ju underhållande, det var ju komedi, men det var ju ganska så här, satir och hård liksom. Men, och att gå från det till att så här, det spelar ju nästan ingen roll vad jag gör för video nu. Oavsett om det är en vlogg eller en reaktionsvideo eller en produktvideo eller en intervju, allting får över 100 000 visningar. Och det var något jag lovade mig själv för ett år sedan. Jag var, om ett år ska allt jag lägger upp, oavsett om det är en video som handlar om mig eller om någon annan eller om en fucking dator, så ska det få över 100 000 visningar. Och där är jag nu. Det ligger i snitt upp till 150-200.
Och väldigt många ligger långt över det också.
Ja. Men så länge, så det är så här, min lägsta nivå ska liksom vara, och så, och då lovar jag mig själv nu att om ett år då ska den lägsta nivån vara 200. Och att, så här, om man kollar på typ Therese, hon kan göra en video där hon dricker vatten och sen slutar dricka vatten. Upload, pang, 300 000 visningar. Och det är ju för att hon är så jävla grym. Och hon har lagt upp sitt content på ett sätt att så länge det handlar om henne så kommer folk vilja kolla. Och när du gör videos om andra människor, vilket jag gjorde i början, då blir du ju beroende av andra människor. Då är ingen som bryr sig om dig. Och det är det jag har jobbat med det här året. Att, så här, jag har gjort mycket så här, reaktionsvideos och så här, och det är lätt att folk liksom tittar för att de har, för att jag reagerar på ett program. Då är det programmet som drar. Eller om jag intervjuar någon, då är det att jag intervjuar någon som drar. Så jag har jobbat stenhårt med vloggarna. Att så här, att jag kan göra en video som inte handlar om någonting annat än mitt liv. Och det ändå
bygger ett
får...
egna brand, ja.
Ja, men så här, så att för, oavsett i slutet av dagen, oavsett vad jag lägger upp, precis som Therese, oavsett vad jag lägger upp ska du få mycket visningar. Så det är det jag jobbar för. Och jag tror det är så jävla viktigt.
Men... Vad är nyckeln då för att lyckas som Therese? Eller också, nu pratar ju du som att du inte har lyckats så här, superbra. Men du har ju lyckats en av de bästa i Sverige, verkligen. Vad är nycklarna för att lyckas som dig eller Therese?
Ribban. Allt handlar om vart du sätter ribban. Folk ringer, varje gång jag träffar någon så här, på stan, vart den är, då folk pratar med mig som att jag är en döende pensionär. De bara, men hur mår du egentligen? Mår du bra? Alltså jag bara, lugn det. För att de ser hur mycket jag jobbar liksom, och tror att jag kommer sula in i väggen liksom. Men det handlar om vart jag satt ribban. För mig är det så här, eller folk tycker att så, ja, men släppa 2-3 YouTube-videos i veckan är mycket. Och det är mycket. Men för mig är inte det mycket. För mig är det i mitt huvud, för jag vet vad jag är kapabel till. Alltså hade jag, om jag släpper mindre, har jag släppt två, alltså jag kommer inte ihåg sist jag släppte 2 videos på en vecka. Hade jag gjort det hade jag mått dåligt fysiskt, psykiskt på alla plan. För det räcker inte för mig. Utan jag har satt mig ribba på 3-7 videos i veckan. Och det är min lägsta nivå. Så att så här, det spelar ingen roll. Ja, de ska upp, de ska göras och de ska ut. Och det går före allt. Och det blir inte jobbigt för mig. Om jag hade tänkt för 2 år sedan när jag började att om jag ska posta 2 videos i veckan, då hade 2 videos i veckan varit min lägsta nivå. Då hade 4 videos varit dubbelt så mycket. Det hade varit wow. Men i och med att min lägsta nivå är typ 4 nu, så blir 4 standard. Då blir 7 wow istället. Och jag tror att det är det handlar om. Det behöver inte vara YouTube, det spelar ingen roll vad du gör. Allt handlar om vart du sätter ribban.
Så tänkte jag också faktiskt med intervjuandet. Att om man kollar på de största i Sverige så släpper de typ en intervju per vecka.
Ja.
Men om jag kollar på de största i världen, typ Joe Rogan,
ja,
han kan ju släppa så 7 intervjuer i veckan.
Ah, det är sjukt,
alltså, så. Och ibland släpper man dubbelintervjuer. Alltså typ 2 stycken, 2 timmar. Och, ja. Och jag blir bara så här, jag bara okej, okay, man skippar all research, all tid. Så bara, det här är ju, det är inte så att han kan snabbspola tiden. Han sitter ju med någon 2 gånger 2, 2 gånger 3 timmar. Det är ju 6 timmar som inte går. Det är helt, men då kollade jag på dem i alla fall. Och då var ju inte så här 2 intervjuer per vecka. Och släppa mest i Sverige på det sättet. Det tycker inte jag är mycket heller. Så att det är ju som du säger helt, Anis. Det är ju helt vad man lägger ribban. Men jag tänkte på en sak som fick mig att få ribba.
Ja.
Var när jag såg dig rappa. Alltså när du bara tar upp ord och bara drar grejer på det. Och då kände jag bara, shit, vad duktig. Gud, vad sjukt musikalisk. Så jag har tagit fram ett gäng ord här.
Jävlar!
Som du ska få dra.
Ska jag rappa lite nu?
Jag tänkte det.
Okej.
Och det här, lyssnare, nu hypar jag lite innan, men satan i gatan.
Jävlar, nu måste jag prestera.
Nu måste du prestera.
Okej.
Okej, här ligger massa, och ni som kollar på YouTube också, se här, det ligger massa lappar här på bordet. Och vill du ha något beat förresten?
Ja.
Ja. Då tar vi fram ett beat här. Och sen är det bara dra och bara köra på. Då startar vi nu.
Ska jag rappa lite? Jag har fått lite ämnen. Framgångspodden. Okej, första ordet är Gucci. Yo. 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 Om jag är hungrig, käka sushi. Måste tvätta mig för jag är smutsig. Men mina kläder är alltid fly. Världens snyggaste ryggsäck från Gucci. Bror, de kallar mig bäst i stan. Kallar mig vegetarian. Nej bror, jag äter kött. Jag väljer wagyu beef för det och käka banan. Men de kallar mig galen. Ser mig snart i Melodifestivalen, bror. Hela vägen hem till finalen. Ge mig en vinst och jag tar den. Så jag kommer att frakta mig till Luleå för att kunna slakta. Kungen i grenen, kungen på scenen. Jag slaktar alla du, och du vet det är det. Vill du bli skjuten? Eller käka gluten? Jag bara njuter. Brorsan, jag bara njuter. Jag har inte halvstånd, men jag får halvstånd utav min framgång. Vi fortsätter. Yo. Jag är alltid klir i min kassa. Kallar mig för semla, då är jag mandelmassa. Mina rader är vassa. Mina rader är vassa. Och nu har jag också bra rutiner. Ja, jag har det i mig. Inte dricka vinet. Jag har blivit snäll, inte svinet. Jag lägger det rått brett. Kära till kungen, jag sitter vid slottet. Jag är en tjock ting. Jag måste skaffa en drottning. Vi ska rappa om kattsand. Kan ingenting om kattsand, men jag har en varm hand. Och jag kommer alltid vara i framkant, bitch. Pärleros, han är en bror. Och jag är ärlig, bror. Den här intervjun är inte för färlig, bror. Bars, boom, motherfucker.
Yeah! Så jävla grym.
Du fick ändå till det. Fy
fan, vad skönt.
Det är svårt det där. Ibland är det svårt. Den bara såhär, kattsand. Och så ska man hitta
en massa ord. Dubbelord också, kattsand.
Men det är nice när det är dubbelord, typ såhär framgång, halvstånd. Det är lite nöd.
Men mandelmassa är väl lite skönt också. Ja, så det är klir i
kassan.
Klir i kassan, som en mandelmassa.
Ja.
Alltså jäkla kul. Jäkla bra alltså.
Jag gillar att rappa.
Ja.
Det är det nya, säger de.
Nej, det senaste.
Folk vet inte, jag kommer ju från att rappa.
Började du vara 12, va?
Typ 11-12. Satt i studion med Panetos.
Fan vad grymma de är.
Ja,
världens härligaste. Satan vad grymma de
är. Jag bodde granne med Pamodo, som är, han är väl lead singer kanske man kan kalla det. Han var jättebra polare med min farsa. Min farsa lagade alltid hans bil när den pajade. Min farsa bilmekaniker.
Kommer de från Jordbro också, eller hur?
Ja. Och de hade så här, på våran fritidsgård hade de något som heter Vägen ut, som var så här, en så här studiecirkel, tror jag det heter, med så här studieförbundet Vuxenskolan eller så här. Så man fick komma dit och spela in låtar. Så gjorde jag det, och de tyckte jag var duktig, så de tog med mig på scen och gjorde låt med dem. Jag fick uppträda på Kungsträdgården, sen när det var så här Unga Lotta festivalen och skit, så att så här. Ja, fan, det är det jag kommer från början. Det är fett kul att jag kan, så här, min senaste rap-låt som vi eller den låten som vi har släppt som har gått bäst, heter Förstora för Nästan, som har gått guld med Mapei. Det är liksom en rap-låt som har gått guld, jag har ett plack. Och nu ska jag göra Mello som rappare liksom. Det här är det jag drömt om från första början liksom. Så det är kul.
Det känns ju som att du verkligen också har bidragit till den svenska hiphop-scenen.
Ja, det jag tror det var Mac Beats som är en jätteetablerad producent. Han är väldigt så, han är OG, jätteduktig. Som la upp det på sin Instagram och bara, här är Sveriges bästa svensk hiphop-journalist. Och jag bara, oj, journalist.
Journalist var fint.
Det lät allvarligt.
Journalist, ja visst.
Det låter som att man har en fast anställd. Men så, alltså, ja, jag tror att, för jag vet alltså, att vissa reaktionsvideos har liksom hjälpt vissa låtar upp på listor. Och liksom,
men det känns nästan som att, jag tänkte det också när jag så här, satt och kollade igenom allt och se vilka du lyfter upp. Och du har verkligen gjort mycket för många som är med i dina kanaler.
Ja.
Att det är nästan som att du skulle starta ett skivbolag.
Typ. Men, och det är därför jag är väldigt selektiv med vad jag reagerar på, vem jag pushar. För att det måste vara något som jag bara, okay, det här tror jag på liksom. I alla fall så som det ser ut nu när det kommer till min approach till att reagera på svensk hiphop. Då är det liksom, om jag tycker det är fett så gör det. Eller om något som är så, okej, det här var ovanligt. För att jag vet att det kommer ju med attention. Alltså, om jag reagerar på det kommer du förmodligen få runt 100,000 visningar i alla fall. Och det är mycket folk. Och då får man ju uppmärksamhet. Det är kul också när man reagerar på något och folk får, ja, men de får en liten uppsving av det. Och sen gör någonting av det. Det tycker jag är fett.
Det är grymt. Och du vet en... Eller du vet faktiskt inte, men jag kommer ju också från Jordbro, från Haninge.
Det är så jävla sjukt.
Det är riktigt stört.
Det är riktigt sjukt.
Så att jag har ju jobbat på Höglunda badet under flera somrar.
Det är, vet du hur mycket jag har plankat in och badat där? Det var en grej.
Men jag hoppas att du vet att det var några riktigt sjuka jävlar. En av de första sakerna vi gjorde varje dag på Höglunda badet, som är, alltså för er som inte vet, så är det ett riktigt bad i riktigt... Ett bad i Jordbro där, ja, folk tvättade sina mattor,
ja.
Man körde ner bil i
det är allt
den här poolen.
Jag har fan sett allt det här hända, men så helt ärlig.
Folk, det fanns en ganska sketen rushbana där också, ja. Där folk gick och satte rakblad,
ja, det är riktigt
i skarvarna
sjukt. Ja, det är riktigt,
så
att de, sjukt
som
alltså.
Gjorde att folk, så att när man skulle åka, så det var första uppgiften vi fick. Nu har inte jag hört om någon som har fått det, men de har hittat flera rakblad som har suttit där. Så att skulle man åka där så skulle man bli som en så här osthyvel på, ja, på ryggen.
Men jag tror inte, för jag kommer att alla plankade in där och badade efter stängning och när det var stängt, så innan de hade officiellt öppnat. Vilket förmodligen inte är så jävla hygieniskt att bada i den här poolen. Men jag kommer ihåg det jätteväl. För att jag har alltid varit lite större. Så jag kunde inte bara säga, det var så jobbigt för mig att klättra över staketet. Medan alla andra var ju som jävla ninjor. Men jag var så här, fick verkligen vara, oh, fan. Och så kom polisen, var tvungen att springa därifrån. Och det var också en utmaning. Men jag tror inte det var någon av oss, alltså så här stökiga, så vi var ju bara stökiga snorungar. Jag tror inte det var någon av oss som gjorde det. Jag tror det är någon riktigt sjuk jävel.
Ja, men det behöver
alltså,
inte, ja,
alltså någon som är så här psycho på riktigt, som har gått in där själv och bara lagt ut så här. Det är jättesjukt.
Jättesjukt. Men du har hört det också att folk,
ja, 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 men ja. Jag har aldrig hört någon som har åkt på det, så det är skönt.
Ja.
Men det är riktigt sjukt. Och sjukt att du är från att hela grejen, va? Världen är liten alltså.
Världen är liten. Och sen så bodde jag ett tag i Brandbergen också, i Västerhaninge, ja. Men ja,
alltså jag är så här, jag åker väldigt sällan till Jordbro nu. För att jag har ju så mycket där. Min mamma bor där. Så det är ju liksom för hennes skull. Men och typ som om hon fyller år eller om det är jul och sånt. Men ofta så ses vi gärna typ i stan. Min mamma jobbar i stan och så här. Men jag är så jävla tacksam för min uppväxt i Jordbro.
I en perspektiv också.
Ja, men det har ju format mig. Det har ju gett mig den här överlevnadsinstinkten. Det har ju liksom, jag hade inte varit den jag är idag. Det var liksom där jag liksom fick sitta och lära mig att göra musik på fritidsgården. Och hemma med min morsa liksom. Det är så jävla sjukt.
Och sen har det säkert också gjort som jag kan känna att det gjort för mig. Att när man har gjort massa saker. Många saker har varit jobbar. Det har inte varit en så här guldsked man har fått direkt. Så att släppa 2 avsnitt per vecka. Alltså det är ganska liten grej jämfört, ja, med vad man har gjort och vad man har varit med om förut. Alltså, ja, vad som har satt grunden.
Ja. Men också lite så här, jag vet att det jag har inte kontakt med så mycket av dem. Alltså knappt någon som jag växt, väldigt få som jag växte upp med. För att jag flyttade när jag var 15-16, alltså jättetidigt. När jag började jobba som säljare. Flyttade jag hemifrån liksom, till Farsta.
Då hoppar du av gymnasiet, ja.
Ja, nej, först flyttade jag och så gick jag gymnasiet. Och sen när jag var 17 hoppade jag av gymnasiet. 17-18. Hoppade av gymnasiet. I mitten på tvåan, jag vet inte hur gammal man är då.
Okay.
Jag hade bra betyg och så här.
Men du flyttade i alla fall till Första med
ja.
Din bror.
Ja. Och sen åkte han och säsongade på Rådos. Så jag var själv 16 bast eller 15 vad fan jag var. I ett halvår, jag kommer ihåg det så jävla tydligt. Jag käkade nudlar, jag snodde diskborste för jag ville inte betala för det. Och jag insåg hur dyrt det är att flytta hemifrån. För man måste köpa alla små grejer, typ diskborste. Jag kommer ihåg det här jättetydligt. Och jag bara så här, när jag väl hade flyttat och verkligen var där i den här lägenheten, var jag så här, ha, nu då? Och så bara, då började jag fortsätta skriva musik liksom. Men så att alla jag hängde med då när jag var alltså 15-16, det är då, jag tror att det är de åren som är så här, som man formar sina livskamrater, alltså de som man är polare med livet ut. Det är ju för det händer så mycket i ens liv när man är mellan 15 och 20 liksom. Men jag gjorde ju inte det, utan jag jobbade bara då som telefonförsäljare. Då var det så här, jag sket i allt som hade med jordbro att göra liksom, för att jag ville typ börja ta över världen, och det var lite svårt för att det var 30 minuter pendel in till stan. Men jag vet, för det är många som kan skriva till mig ibland och bara säga, tycker det är fett det jag gör liksom. Folk som jag hängde med när jag var liten. Och det kan göra en jävligt glad, för de har ändå sett den från man var plankat in på Höglunda badet liksom.
Precis, men din mamma och pappa då? För att jag är ju för 1,5 år sedan så fick jag en son som heter Elvis. Det känns ju inte så himla, jag hoppas inte det i alla fall, att det blir så att om 13,5 år så flyttar han hemifrån. Men vad sa dina, hur var relationen till föräldrarna då?
Alltså jag hade ju börjat jobba då. Jag hade ju råd. Alltså jag bodde hemma. Jag var 15 eller 16, gick efter gymnasiet. Jag bodde hemma. Jag hade kontantkortet i luren. Och alltså noll i utgifter och typ 20 lax i lön. Alltså jag hade allt. PlayStation, Xbox, iPad, alla leksaker som fanns. Det var min motivation till att jobba liksom. Och då insåg jag bara, okej, men nu har jag allt så här. Fan ska jag göra? Och så att först flyttade jag. Och så bodde jag där ett tag. Och sen så åkte jag och joinade min bror på Rådos. Och då säsongade jag en månad. Då var jag 17 tror jag. Och då hade jag bott själv. Det var typ ett halvår i alla fall. Och sen ringde min mamma och bara frågade, får jag stanna här? Jag skulle bara vara på Rådos en vecka. 2010 var det här. Fattig, 10 år sedan. Shit vad sjukt. Men då ringde jag min morsa och bara sa, tja, får jag stanna här? En månad. Hon bara, ja, men då måste du flytta hem. Så när jag kom hem så flyttade jag hem i 3 dagar. Och sen men jag flyttade inte tillbaks, utan jag sa att jag sov hemma hos min tjej. Fast jag sov i Farsta med min bror, alltså i den lägenheten. Och till slut så fattade de liksom att okej, han kommer inte flytta hem liksom. Och alltså såhär, det var det bästa och det värsta jag gjort tror jag, att flytta så tidigt. För jag blev tvungen att bli en man liksom, på en halvtimme.
Var det jäkligt, var ni ordningsamma ni två? Eller var ni jävligt grisiga att det var så här pizzakartonger?
Ja, nej, det var knas. Det var 15, någon som är 15 ska ju inte flytta hemifrån.
Hur gammal var din brorsa då?
Han är 2 år äldre än mig, så han var 17-18.
15 och 17?
Liksom. Ja men typ, piff och puff, 2 idioter.
Piff och puff med pizzakartonger.
Ja men 2 riktiga dårar.
Mycket energidrycker.
Ja för fan, helvete, för mycket. Att jag lever är typ ett mirakel.
Men jag älskar det här du sa när du var 17. Då sa du något sånt där att när någon klankade ner på dig att du drack så mycket energidrycker. Ja, man märkte så här ditt självförtroende redan då och din självsäkerhet. Att det fanns något där ändå som var en jäkla glöd i det.
Ja, alltså under hela den här perioden som jag jobbade som säljare så höll jag på med musik. Och det har alltid varit så här, det är det som ska vara min plan A. Så att även om jag jobbade med sälj nästan 10 år så var det så här, ja men det här är bara tillfälligt. Jag snackade med min bror om det här häromdagen för vi filmade en YouTube-video. Och då sa han det, vi har alltid vetat att förr eller senare så kommer det. Vi vet inte hur, vet inte när, vet inte varför, men förr eller senare så kommer det komma. Och jag har också bara alltid vetat det, och jag tror att det är också en jätteviktig stor faktor. För då är det som att jag har gått och förberett mig på mitt stora break. Och i 25 år liksom. Så att när det kom, då var jag redo. Och så smed jag medan hjärnet var varmt. Så in i jävla helvete.
Och vad var det du sa när någon klankade ner på att du drack så mycket?
Men jag hade en polare som hette Rickard tror jag hette. En kollega. Som bara, du kommer inte ha några tänder kvar. Jag bara, men det är lugnt. Jag kommer bli superstjärna. Så kommer fixa man sina tänder bara. Och sen så fick jag alltså spons på tandvård liksom.
Och nu har du fixat tänderna eller?
Ja. Så inga hål kvar.
Snyggt. Yeah. Peace out. Ja. Shout out to tantrollen. Ja.
Och fuck you Rickard som inte trodde på mig. Men så det var så, det är lite komiskt liksom.
Men var det inte så också när du sa att du skulle hoppa i gymnasiet? Du pratade med studievägledare.
Ja, och jag hade ju en plan. Alltså jag hade bra betyg i skolan. Jag var så här, jag är väldigt bra på att snabbt min liksom muntliga sida har alltid varit så jävla stark. Så jag bara sålde in bra betyg liksom. Men jag gick till min studievägledare med en plan och bara så här, det här är varför jag vill hoppa av. Jag jobbar det här och här och är med i det här bolaget. Och de ger mig det här och det här, de här förmånerna. Och hon sa det, hon bara, mellan oss, som det här är off the record, hon bara, hoppa av. Och du verkar säker, du verkar veta vad du vill. Jag hämtade 5 lönespesar. Jag bara, det här är mina senaste löner. Hon bara, vad fan gör du här?
Och alltså, typ, gjorde du det på extra...
Eller jag gick igen sen gymnasium och det gick man halvdagar.
Mm.
Så att jag gick ju bara till ett. Så att jag var ju på jobbet 13-21 varje dag. För det var ju så här, på dagtid var det ju folk som jobbade heltid. Och sen på kvällstid var det folk som jobbade deltid. Folk som gick i skolan typ, och så här, 17-21. Telefonförsäljning liksom. Det här, och de här var så här, hela det här bolaget, det här var ju väldigt länge sedan. Och då var det, så, det var en annan säljkultur då. Det var ju den här Wolf of Wall Street, rycka lur, tjäna deg. Sälj eller dö typ.
Hur hade ni när ni kom in på dagarna då?
Alltså jag var så jävla, jag sökte jobb över hela stan. Jag lämnade mitt CV på massa kaféer och det var ingen som ville anställa mig. Och sen så var de här de så här rekryterade på gymnasiet i skolan. Och jag bara så här, hade letat jobb i en månad och ingen ville anställa mig. Så då gick jag dit och bara, jag ska jobba här. Så tog jag deras så här, de hade så här lista med såna, så det ut den som var högst upp och då skrev jag mig själv. Jag var bra, ring mig. Och då var de såhär, de bara okej, men han verkar hungrig liksom. Så kom jag in på så gruppintervju. Och då satt jag där, jag hade en sån här, vad heter det, björnfitta heter det så. Det är en sån här pälsmössa, ja. För det var vinter. Jag hade på mig den i den här liksom intervjun då. Och jag kommer ihåg att han berättade efterhand.
Och du tog chef. Inte av den, du hade på den här tiden.
Ja, jag vet inte varför. Det är förmodligen därför jag är tunnhår nu. Men och då tänkte de bara, vad är det här för jävla idiot? Och sen så snodde jag med ett säljmanus. Man fick inte göra det, men gjorde det ändå. Ett säljmanus hem. Och så nötte jag det. Så att när jag kom in första dagen, då kunde jag det utan till. Så att jag sålde på mitt tredje samtal. Och direkt visste jag, det här ska jag göra nu. För att jag hade att jämföra med var liksom att spela pingis på fritidsgården. Och stå i jordbrocentrum till solen inte skiner. Så jag var så här, det här ska jag fan göra. Och vi ville jobba hela tiden. Så när jag kom in i min björnfitta klockan 1, då satte folk som jobbade heltid. Och då hade jag så här, okej, om en timme ska jag ha sålt mer än alla här som har suttit här sedan 9 på morgonen. Och de hatade mig. Så när jag blev säljcoach när jag var 17 och det kom ju vid 13 och skulle lära dem försäljning. Det var så här, vissa kunde inte ta det alls. Mm. Men det var någon gång, jag kommer aldrig glömma det. Då gick jag fortfarande i skolan. Så hade de haft någon så här företagsfest. Och jag fick inte följa med, för jag var inte 18. Så alla var skitbakis. Och de var 8 pers och hade sålt 3 cell tillsammans. Mitt första samtal sålde jag en 4. Och då, så fort jag hade sålt och lagt på, så bara kastade jag hörlurarna, ställde mig på bordet och bara, alla ni här är fucking sämst. Och de bara hatade mig. Men det var ju sånt, det var ju den mentaliteten man var tvungen att ha om man skulle vara en toppsäljare.
Men vad krävdes för att bli en toppsäljare? Har du några så här säljtips eller några saker som du sa i telefonen eller några saker du lärde dig?
Alltså jag tror att det säljer jättelogiskt. Den som ringer mest säljer mest. Och är fokuserad liksom. Ringtid. Ha bäst ringtid och använd den väl. Det är väl det. Och sen är det så här, för mig är det så här, jag tror jag bara är en jävla naturbegåvning när det kommer till att prata med människor. För att jag vet exakt hur jag ska prata. Så hej behöver jag höra för att veta exakt hur jag ska hantera den människan och hur jag ska liksom, vilken väg jag ska ta för att få ett ja. Jag tror att det är vissa saker, vet ni, kanske inte kan lära ut.
Men det är det som är lite grann samma sak varför det går bra för din YouTube-kanal också. Att du är jäkligt bra att handskas med människor. Och det är ju sälj också. Alltså att man läser av en människa. Ja. Vad ska man göra? Ja. Vad ska man ställa frågor? Hur ska det vara? Så att det är ju
det är sjukt kul. Jag tycker att det borde vara ett ämne i skolan. Social kompetens. Det är så här, att hoppa av skolan var det bästa valet jag gjort i mitt liv. Hands fucking down. Det är 1,5 år jag sparade. Sen är det så här, jag hade en plan. och jag gick media. Det är den oseriösaste linjen i världshistorien. Allting de lärde ut hade jag redan lärt mig på YouTube själv innan. Så det var liksom, det var ett skämt. Och jag har så här, det är så svårt att sitta och säga att man inte ska gå i skolan, för det ska man. Alltså framförallt, alltså så här, jag fick aldrig ta studenten liksom, och åka flak och de här dumheterna som alla får göra. Men för mig som, om man hoppar av skolan för att man är skoltrött, då är man en idiot, tycker jag. För att man bara, jag orkar inte göra läxorna. Men då är det ju, va? Tyst och gör din jävla läxa. Men så jag hade liksom MVG i jättemycket ämnen, förutom typ matte. Det hade godkänt. Så det var så här, det var inte, jag visste liksom, jag hade en tydlig plan exakt vad jag skulle göra och varför jag skulle göra det, och min studievägledare sa att det var inte så jävla, det var inte en dålig idé. Och jag visste att jag kan alltid plugga upp mina betyg om jag behöver. Och sen tycker jag tycker också att skolsystemet är så jävla utdaterat. Vad fan ska jag lära mig om franska revolutionen? Vad ska jag med den info? Jag kommer inte ihåg det idag då. Jag kan inte förklara, jag vet absolut ingenting om den franska revolutionen. Och du har förmodligen skrivit en uppsats om det vid något tillfälle. Utan så här, de borde lära ut social kompetens.
Nej, men jag håller med dig.
Hur fan man tar lån. Hur man inte hamnar hos kronofogden. För det är så jävla lätt. Varannan person eller vad fan det är under 30 är ju typ skuldsatt. Och sådana grejer. Som jag så här, jag ska fast starta en egen skola alltså. ja, jag vet inte.
Nej, men jag håller helt med dig. Jag vet att du har ju varit, vi kan leda in på det här faktiskt. I din låt För stora för den här stan.
Ja.
Så har du en liten text då. Jag tänkte att vi ska lyssna på den.
Drinkar. Jag vill ha flaskor på flaskor. Vi maxar kort efter kort. Låt det gå till inkasso. Is, facklor och garis. Rösta problemet imorgon. Du kan kalla mig för daddy. Poppa dom där en jobb.
Ja.
Och där säger du så här. Vi maxar kort efter kort. Låt det gå till inkasso, isfacklig och Jaris.
Garis,
sorry. Ingen rappare.
Det var Jaris.
Vad fan har hänt? Jaris.
Var inte du från Jord, bro? Nej,
sorry, jag har blivit, jag bott i stan 15 år. Jag har blivit...
isfacklig och Garis.
Garis. Vad är? Alltså, ursäkta, jag vet inte ens vad Jaris är.
Det är tjejer.
Ja, jag ber om ursäkt.
Det är ingen fara. Jaris.
Jaris.
Det är som ett djur på en bondgård. Nej, jag menar Jaris.
Jaris? Ja. Ursäkta här. Mm. Framgångspallen här. Finns det några Jaris här över?
Ja, lite.
Ursäkta. Ja. Får man vara med i gänget?
Ja, vart är alla Jaris?
Vart är alla Jarisar? Men
isfacklor och Jaris bröstar problemet imorgon.
Så. Yes. Och det finns ju lite en historia. För du hade ju... Ja. Vad betyder det där för dig?
Så här. När jag var 18, då hade jag redan jobbat i 2-3 år liksom. Så min kreditvärdighet var ju uppe i taket. Jag kunde ta hur många abonnemang jag ville, hur många lån jag ville och hur många lån för att betala lån jag ville. Och jag var ju dum. Alltså jag var ju 18. Och en åsna.
Duktig och dum.
Duktig och dum och naiv så in i helvete. Och väldigt bra på att jag löser det sen. Jag löser det sen, det är lugnt. Och det är lite den så här. Det finns en frihet i det. Det finns en frihet i... Så jag kommer ihåg, jag fick brev. För er som inte fattar vad jag menar, så var jag skuldsatt på typ 300 000 hos kronofogden.
Det är ingen lek alltså.
Nej, det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Men det finns en frihet i att när man... Jag var det ganska länge. Alltså jag tror det är 100 av dem var säkert ränta. Men jag sköt på det. Och blundade för de här breven som kom. Man bara la dem. Jag löser det sen. Kom tillbaka, jag löser det sen.
Du bara, jag måste hänga med mina järisar.
Ja, men typ. Och det blir lite så här. Det finns en frihet i det, för man bara, skitsamma. Och det är väl lite den känslan som när jag säger... vi maxar kort efter kort, låt det gå till inkasso. Det är lite så, och så vi isfacklor och Garis bröstar problemen imorgon. Vi löser det sen.
Då också tycker inte inkassobolagen samma sak.
Nej, det gör de inte.
De säger,
det
är, och
det kostar många pengar.
Eller de kan nog säga vi löser det.
Ja, ja.
Ska det kommer inte bli fucking expensive.
Jag tycker det är alltså så här, det finns ju, jag tycker systemet, du måste tänka om det där alltså. Alltså det är så här, säg att jag är ett företag och du skyller mig 10 kronor. Om inte du har råd att betala med 10 kronor, då får du ge mig 15 kronor. Det makes no sense. Sen finns det en logik i att de måste ju tjäna pengar. Och du kostar ju dem, så de måste ju ta mer pengar av dig. Men det är bara, det är väldigt ologiskt. Hej, du har inga pengar, ge mig mer.
Och det sticker ju iväg också. Alltså, så är det olika avgifter, vette, och det är olika räntor, bolag, och det är det.
Jag tror, jag vet inte, jag hade tusentals kronor i bara fakturavgifter. För alla fakturer som jag liksom skjuter på, som jag, alltså, det var ju såna här höga liksom. Och det är sjukt. Och så här, jag tror att någonting jag insåg när jag tog tag i det, för jag löste det på 3 månader sedan. Jag drog som med det i 7 år eller något sånt. Eller nej, inte 7, men typ 4 eller 5 år. Och sen så löste jag det på 3 månader liksom. Och det var att jag insåg att fogden är ju ett verktyg som jobbar till dig, för dig, för din fördel, inte för din nackdel. Och om man bara pratar med dem, så är de vettiga och de hjälper dig. Det är därför de är där. De är inte där för att ta dina ägodelar. Alltså så här. Så
du fick avbetalningsplaner och sånt eller?
Alltså jag tog, det problemet är att det finns ju 6 miljarder i kassabolag också. Så att när jag kom till Dubai och hittade så här, okej, nu har jag hittat ett sätt att tjäna mycket deg. Nu ska jag inte göra någonting förutom att jobba i 3 månader och betala av den jävla skiten. Så när jag gjorde det, då fick jag ju ringa 10 olika bolag plus myndigheter för att så här, ta reda på vem jag är skyldig vad. Det var en jävla soppa liksom.
Okej, okay, så att du hade 100 000-tals kronor hos kronofogden.
Ja.
Du bestämde dig för att dra till Dubai.
Ja.
Kände du folk i Dubai eller hur?
Alltså jag visste att det fanns bolag där, som svenska säljbolag, som betalade 0% i skatt och drog in bra med deg. Så jag hade en liten plan, men ändå inte. För att jag bestämde mig den, jag tror det var den 20 maj, 21 maj 2016, att men nu måste jag göra någonting. Och den 25 maj hade jag sålt allt jag ägde och hade av värde, flyttat ut ur min lägenhet och stod med en enkel biljett på Arlanda. Och sen så hittade jag det bolaget och så började jag jobba där. Och sen drog jag dit min bror. Efter ett tag, men de första 3 månaderna, det var på sommaren. Du vill inte vara i Dubai på sommaren. Det är 50 grader varmt. Det är Ramadan, så allt är stängt. Och folk, det är som holy months of Ramadan liksom. Folk fastar och det är liksom, det är inte festligt alls.
Men då sålde du där, du satt på callcenter och sålde.
Ja.
Och då var det typ PPM.
Nej, då var det telefoni till företag.
Telefoni till företag,
ja.
Det är ganska svårt att sälja det.
Nej, inte om man är vass.
Nej.
Det är bara ringa och sälja in.
Men då ringde du bara random företag.
Ja.
Och sålde.
Och så sa, hej, vad betalar du idag? Ja, jag betalar så här, okej, du får mig för att betala så här. Och du får det här och det här.
Mm.
Och det gjorde jag dag och natt i 3 månader. Jag var på kontoret först och gick sist. Och bara pröjsa.
Och drog du in de 300 000 på den tiden?
Ja, strax under då.
Wow, bra jobbat.
Tack. Men det var den skönaste känslan i världen. Framförallt för att alla de här breven, och jag kom hem till min morsa. Och vid det här laget hade jag skjutit på de här skulderna så länge, så att jag brydde mig inte om dem riktigt så. Men lättnaden av att veta att min morsa kommer inte få ett enda brev från Svea Inkasso, Intrum Justitia, och allt vad fan de nu heter. Jag hatar de här
Intrum,
bolagen.
Intrum, ja. Jag också.
Ja, de är riktiga.
Jag har ju själv haft kronofogden på mig typ 4 gånger.
Det är sant.
Och det är så här, nej, det kanske man inte kan tro så, men jag har glömt att betala, eller så här, P-böter.
Mm.
P-böter är ju också så att får man en P-bot från staten så får man ingen påminnelse. Då går det direkt.
Är det sant?
Ja, och så när man har varit bortrest. Men sen är det så också att jag har ju också varit säljare i hela mitt liv. Och när man är säljare, väldigt många som är säljare är också lite slarviga med allting. Ja. Så jag har haft lite grann samma mentalitet. Inte dragit det på riktigt samma nivå. Men samma typ av tänkt, där kommer en p-bot eller där kommer en räkning. Men jag tar den sen.
Ja.
Så, är det så blir det så här, så ligger det någonstans och rätt vad det är, så kommer någon grej över och så tappar man bort det där. Och sen så är man borta, eller det är några andra. Ja. Slarv. Så det är någonting som, så att varje gång jag får något från Skatteverket, så här, någon typ av faktura hem eller någonting, jag går in med skor och öppnar upp allt direkt om jag var borta och kollar allting. Ja. Jag så här, dubbelkolla, trippelgrejer, för att jag är så skadad av det där. Bra, nu är jag fast i 3 år till. Nu är det här, nu är det här, och så här, och man mår så jäkla dåligt av det.
Jag hör det. Men det är också så jävla lätt hänt. Jag tycker att så här vägen, alltså det finns liksom företag som ringer och säljer lån. Hej, vill du ta ett lån på telefon till folk som ofta inte kan hantera pengar? Det är så här, det är på samma sätt som jag kommer ihåg, det här är det sjukaste. Det var en polare till mig som hade ett säljprojekt. Han bara, jag har ett säljprojekt, och det är så här. Bara, vad är det för något? Nej, men det är för ett kasino så här. Och jag har varit väldigt tydligt att jag jobbar, alltså så här, även idag, så här, jag tackar nej till alla kasinosamarbeten, allt som har med kasino att göra, för jag tycker att det är en jävligt intressant affärsmodell om man sitter på deras sida av bordet. Men det är ju hemskt, för att det är liksom designat in i det minsta detalj för att sätta folk i skiten. Det är helt sjukt att det är lagligt ens. Jag fattar riktiga kasinon, Vegas eller så här, Cosmopol, för där kan man, om det är kontrollerat så kan det vara en upplevelse. Men på nätet eller i mobilen, det är det är som, hej, välkommen in i djävulens rövhål. Men han bara, jag har ett projekt, så jag bara, vad är det med kasino? Jag bara, vem ringer man? Ska vi sälja program eller vad är grejen? Nej, vi ringer folk som inte har spelat på ett tag. Och säljer inte dem att spela mer. Ger dem lite free spins. Och de betalade, det här bolaget skulle betala asmycket deg för det. Och jag bara, aldrig i mitt fucking liv. Där går gränsen. Och det är så att alla de här uppläggen med liksom lån och sms-lån. Sms-lån. Ta bort sms-lån. Det finns ingen som har nytta av det. Det är som att gå till kriminelle Johan Lånehaj i ort, eller det är inte bundet i ort, men så här, det är som att låna pengar av en gangster. Här, ta 10 000 men vill ha 15 tillbaks.
Ja.
Men istället för att dö så hamnar du, blir du skuldsatt. Alltså, det är sjukt. Ja, det är,
och jag har också hört så här spelbolag, väldigt många korskörde med just sms-lån.
Ja.
Att de hade så här temaavdelningar som bara, okej, vilka listor ska vi ringa på? Nej, men här har vi alla som har tagit sms-lån. Under,
helt sjukt.
Här har vi 100 000 som har tagit sms-lån eller så här jättekorta så här blankolån, 5-10 000, för att de är riktiga torskar. Ja. De ska vi sälja in det här på. Så att spelbolagen och de korskör med, alltså redan personer som är i skiten för att de ska börja spela mer, för de vet också, ja. Det är sådana som är torskar som, nej men jag hade Lukas Betting med för något år sedan som har spelat på så här 17 miljoner på ett år, och så här, de lånar ju pengar av släktingar, vänner, ja. Och sätter ju alla runt omkring i skiten.
Och jag är så här, jag förstår, jag vet hur sådana här program, så här slots och skit, allt är uppbyggt med hjärnan, alltså varenda detalj tänkt, uttänkt i den minsta detalj, från hur det låter, till ljudet, till färgerna, till, alltså allt spelar roll, för att psykiskt få det att spela bort allt det du har. Och det är så jävla sjukt, det är helt, det är så galet. Och på samma sätt så tycker jag det är så här, systemet med de här inkassobolagen, alltid, jag tycker att det är utdaterat. Tanken är fin, men det måste finnas, det, men som sagt, det jag läste någonstans att varannan person under 30 har eller har haft någon form av skuld. Är det verkligen människan det är fel på då, eller systemet, tycker jag.
Så du drog till Dubai?
Ja.
Drog du till Dubai av frustration? Eller drog du till Dubai av att fan vad nice? Eller var det verkligen för att lösa den här, nej, inkass och kronofogden?
Nej, det var bara en del av det. Jag visste att DJ-scenen var bättre där. Vid det laget så var jag en av Sveriges mest bokade klubb-DJs. Och jag hade spelat på alla klubbar som jag ville spela på. Så att så här, jag kunde bara dra det så långt som nattklubbs-DJ. Det var min musik som jag släppte, det var ingen som lyssnade på liksom. Eller inte mycket i alla fall.
Så du körde säljjobb på dagarna och sen så körde DJ på nätterna?
På helgerna.
På helgerna.
Så jag reste till olika städer varje fredag, lördag liksom. Malmö, Norrköping, Göteborg. Så.
Men när du var i Dubai?
Nej, det här var när jag var innan jag flyttade. Så att när jag insåg att okay, nu har jag spelat på varenda klubb jag vill spela på i Sverige. Jag kan inte få mer gage. Okay, men då har jag slutat utvecklas. Säljmässigt är det så, ja, det går bra, men nu har jag gjort det. Och jag kommer inte kunna tjäna mer än vad jag tjänar här nu. Okej. Okay. Så, och det värsta som jag vet är att sluta utvecklas. Det är min största rädsla i livet. Så då jag bara, okay, men nu drar jag till Dubai. Så att jag gjorde ju DJ-grejen i Dubai också. De första 3 månaderna fanns det ingenting att göra, för att det var inte säsong. Men så fort jag hade betalat av allting så började nattklubbarna öppna. Och jag bara, okej, nu ska jag fan ta mig in i nattlivet här. Och det är svårt som kille i ett land, eller en stad som Dubai, där nattklubbskulturen är liksom, ja, killar har mycket deg och tjejer ser bra ut. Det är lite den kulturen det är på nattklubbar liksom. Så jag gick på nattklubbar själv och bara så hängde på låset 22, för du kom inte in utan brudar om du inte var där först liksom. Så jag var där vid öppning, hello, gick jag in, åker man upp en hiss, sätter man sig i baren. Och där är det så här upplagt på ett sätt att om du sitter i baren så är du mindre värd. För att har du inte bord så är du fattig. Så det var pinsamt. Jag fattade inte riktigt det då. Men jag fattade det efterhand. Men det är lite det, alltså den mentaliteten. Och det är det typ i hela världen, förutom i Sverige typ. Så här bordskultur på nattklubbar liksom. Men så satte jag mig där och krökade liksom, tills jag blev skitfull och
själv?
Ja, det, så rädd som jag var då har aldrig varit i hela mitt liv. För att där satt jag ensam och bara, okej, nu måste jag lära känna folk här. Det är helt tomt på stället, jag är där först. DJ'n har inte börjat spela än. Så jag sitter där med min telefon och dricker vodka Red Bull efter vodka Red Bull efter vodka Red Bull liksom. Och krökar och krökar. Blir full som en kastrull. Eller såhär skönpackad liksom. Klubben blir full. Och då bara okej, nu måste jag gå och prata med folk. Och så bara gick jag och pratade med folk. Hello, what's up guys, my name is Anis, I'm from Sweden. Och det är folk, vissa människor tror jag var större i huvudet. Här kommer han själv, vad är det för jävla idiot i hatt. Och vissa människor var sköna. Och så lärde jag känna folk. Och 3 månader in så gjorde jag min första spelning på Movida, som var ett av de bästa ställena i Dubai då. Men jag kommer aldrig glömma de här taxiresorna till och från klubbarna. För vissa kvällar så lyckades jag inte prata med någon. Och då mådde man piss på väg hem liksom. Fan, jag bränt deg. Jag har slösat tid. Jag är full. Jag vet inte vad full. Jag har inte haft kul. Folk har kollat mig som är dum i huvudet. Och taxiresorna dit var också så här. Jag känner mig så här liten i, omringad av skyskraper. Jag känner inte en käft. Men jag var så jävla bestämd. Jag bara, det här ska jag lösa. För kan jag lösa det, kan jag fan lösa vad som helst. Så att ja, det var riktigt läskigt. Det var typ en av få tillfällen i mitt liv där jag varit så här, shit, kommer jag verkligen lösa det här? Livrädd liksom.
Men du fick kontakt med massa där eller?
Ja. Lärde känna folk, hittade en svensk snubbe som kände alla i nattlivet. Så jag lärde känna honom och så började hänga med honom. Och det ena ledde till det andra. Så det var en kille som bodde i mitt hus som heter Tim. Och han var bland annat DJ. Och han tvärtät liksom.
Tim Berling.
Nej, nästan. Tim K heter han. Han är från UK. Och han jag träffade honom i hissen en gång. Och så surrade vi lite. Och jag bara, för jag visste vem han var, för jag hade tagit reda på alla DJs i Dubai liksom. Så jag bara, shit, där är han så här. Han var inte känd eller något, men han är DJ i Dubai. Han gjorde ju det jag ville göra liksom. Så jag träffade han i hissen första gången. Jag bara, hi, what's up, så här, pratade hej hej. Andra gången var hej, läget. Tredje gången, hej, läget är bra. Ah, shit, vi gjorde igår, var ute, oh, oh, oh. Skrev han på Instagram. Och vi bodde i samma byggnad liksom. Så jag bara, vad gör du fan? Han bara, nej men ingenting. Jag bara, men vi går och tar en cigg. Lärde känna honom, han tog med mig när han giggade. På så sätt lärde jag känna alla krogmänniskor. Alltså, det är så här, det ena leder till det andra. Och det är så här, det är så en jävla utmaning. Men för fan vad kul det är när saker börjar snurra.
Och sen bara på din egen förmåga. Alltså din egen grej, att du bara vågar ta det där. Men var det är ju det som många också kan tycka är skitjobbigt. Hur tyckte du det? Bara gå fram till personen. Var det så här, ah, jag måste göra det. Hur går ditt mindset där?
Jag var ju packad. Jag hade aldrig vågat göra det nykter. Aldrig. Nej. Eller jag vet inte.
Jo, men bara när du snackade med en i hissen. Du kan ju inte varit full alla gånger då heller.
Nej, inte. Alltså, folk är inte så jävla otrevliga som man är rädd för. Det värsta som kan hända är att folk inte svarar ordentligt. Men att säga hej är inte farligt alls.
Ja, men ofta är ju det verkligen så att om man skulle veta hela vägen. Så man skulle kunna jämföra med, vi säger att man ska köra till Malmö. Ja. Alltså jag kan inte i huvudet exakt hur jag ska köra till Malmö, men man kan börja och sätta sig i bilen
och sen trycka på gasen.
Åka vänster. Ja, trycka på gasen och sen ser man första skylten. Ja. Och sen rätt vad det är så är man nere i Malmö.
Så är man igång. Det är den känslan av att vara igång. Det var som när jag skaffade kontoret. Det var exakt samma känsla. Jag satt där själv på 76 kvadrat och bara, jaha, nu bra. Så jag var nervös för att göra min första video på kontoret. Jag bara, fan, det här måste bli bra. Jag investerade 100,000 kronor i det jävla kontoret. Jag har köpt nya kameror, objektiv, ljud, green screen, fucking ljus, allt. Det här måste bli bra. Så jag bara sköt på att filma första videon på kontoret i typ en dag.
Ja, lite ångest.
Och det är av lite, och det är väldigt olikt mig att skjuta på och göra en video. För jag gör videos hela tiden, det enda jag vet. Men det är samma princip. För när jag väl hade tryckt på räck och kände med mig själv, bara fuck, nu är vi igång, nu händer det här på riktigt, nu jävlar har jag ett eget kontor och gör en video på det, något jag har väntat på hur länge som helst. Då är man igång, och känslan av att vara igång är bättre än någon annan någonsin. Det är sån jävla high on life, så det är helt sjukt.
Och det är så här att jag har gjort en liten programpunkt vi ska hoppa in i nu.
All right.
Som heter What the fuck, Anis?
What the fuck?
What the fuck, Anis?
Nu har jag skitit i det blåskåpet.
Ja, och det är just det du ska förklara. Vi ska lyssna på lite olika klipp här.
Ja.
Och så ska du förklara vad det här är för någonting.
Det här är livsfarligt, för när man har gjort 400 videos, då har man sagt mycket skumma grejer. Har du kollat på alla videos jag gjort då?
Ja, vi har kollat på alla videos och valt ut lite olika saker.
Kör!
Vi börjar med första.
Jag får ont i stjärten av det här!
Japp.
Ja.
Vad var det för någonting? Jag får ont i stjärten av det här.
Nej, men det var väl någonting som var jobbigt att kolla på.
Är det ett uttryck som du kan ha ganska ofta?
Ja, lite så. Ja, men fan, det här får jag ont i arslet av.
Jag kan säga vad det handlade om för någonting. Det var, alltså att det var... Anis reagerar på kärlek vid första pussen. Där en tjej och en kille som ska kyssa varandra i första ögonkastet bara ger varandra en puss på kinden. Det vill säga en enorm diss i programmet.
Ja, det var stelt.
Det var stelt.
Det var riktigt stelt.
Vi kör
det är
nästa.
Kul, folk garvar när man säger sådär, tror jag. Jag tror folk tycker det är roligt.
Vi kör nästa.
Ja. Klara för mig så att det makes sense. Är det rimligt att ta in någon annan i sexlivet? Är det rimligt att ta in någon annan i sexlivet? Nej. Ja. Eller beror på, jag vet inte. Jag har ingen kontext här, jag vet inte.
Men vad tycker du själv om den frågan nu? Är det rimligt att ta in någon annan i sexlivet?
Ja, men det inte är någon annan där som man är trogen till. Man ska ju inte vara otrogen, det är väl. Vad tycker du?
Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med.
Så till er som sitter och letar fel, förlåt mig, dra åt helvete. Till er som tar till er det vi gör på rätt sätt.
Ja.
Vad var det där om?
Det var någon som hade sagt något taskigt om mig, tror jag. I ett sammanhang där det var jag hade sagt något positivt.
Träningsserie på YouTube.
Just det.
Träningsserie på YouTube. Och det var så att du pratade om Lifesum Coca-Cola Zero, där folk... Ja,
folk missförstod mig, vilket jag fattar. För ibland så jag pratar ju in i kameran som om jag pratar med en vanlig människa liksom. Men jag sa att jag inte, alltså jag försöker hålla mig borta från onödiga kalorier, och därför dricker jag inte Cola Zero, för det är skit i det också. Och då syftar jag inte på kalorier, utan det, jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Jag vet bara att det är kemikalier liksom. Och för mig så är Cola Zero någonting som triggar mitt sug till att äta chips, donken och chili cheese.
Så du kör ingen Cola Zero nu?
Jo, men jag, så här, max en om dagen till en av mina 3-4 måltider liksom. Och sen är det också att den här träningsserien är någonting jättepositivt. Det är någonting jag får meddelande om varje dag, om folk som bara så här: fan vad coolt att du har tagit tag i dig själv, att du mår så bra. Och att man ser i dina videos hur mycket bättre du mår. Man ser hur mycket smalare du är. Jag har tappat 15 pannor liksom.
Så måste du orka mycket mer också, ska
jag
tänka.
Ja, och det är så här, och jag förstår inte, det går inte ihop i mitt huvud hur någon kan sitta och bara så här, kolla på en så här positiv grej och bara, usch. Han gör fel. Well, fuck you alltså. Jag gör fel, alla gör fel. Jag är inte död, så jag är så långt ifrån perfekt.
Men känner du att du får mycket hat och kritik?
Nej, inte mer än någon annan.
Tar du åt dig av det du får?
Nej. Eller kritik är ju så här, om det är någon som säger något vettigt. Men jag har one strike and you're out. Kommentera något taskigt och du ryker. Blockerad, dold. På YouTube kan man så dölja användare från att kommentera. Så att de kan kommentera hur mycket de vill, ingen som ser det. Många gör kommenterar taskiga grejer för att få en reaktion. Allt handlar om att få en reaktion. Det är därför jag tror typ någon som Joakim Lundell, han får ju väldigt mycket negativitet. Och det är för att han ofta svarar på det. Han pratar om det på sina stories. Och så här, jag svarar aldrig på någon. Aldrig i mitt fucking liv. Det ska till mycket för att jag ska liksom offentligt yttra mig aldrig. Alltså om det är någon som jag haft det, jag har inte gjort det på 1,5 år där som någon har ju sagt något taskigt om mig att jag har svarat och bara så här känner jag.
Nej. Men så även andra YouTubers som hänger andra, ut
jag svarar på no fuck det där, det är inte värt min tid. Jag hade en period innan där jag hade så här beefs med andra YouTubers och ett det är piss content. Det är inte kul, det är inte underhållande, det är bara sämst. Det är Ex on the Beach nivå liksom. Två, det är inte kreativt alls och jag känner själv att jag är så mycket bättre än så. Och när jag bestämde mig bara nu ska jag aldrig vara i den jävla YouTube drama igen, då gick min kanal från 140 till 450 som den är på nu liksom. Så det var, jag gjorde 250 000 subscribers. Inte en enda video är en dramavideo. Det säger jävligt mycket.
Det är bara så hårt internetklimat nu där ute att folk kan sitta, det kan vara någon som sitter hemma så här. Och sen bara skriver de fet och ful, jag ska döda dig och våldta din morsa och jag ska knulla dig i röven och sprätta upp dig och så här. Och sen bara, vem är det där? Så ser man att det kanske
William liten... Tal från Sandviken. Hade en sån här som bara, han gick lös. Han gick lös, alltså lös i mina DMs och skulle, alltså det hemskaste sakerna man kan säga till någon, det är att prata om min döda farsa och grejer, så här, verkligen. Jag bara såhär, shit, den här personen
där under...
jag bara, den här personen behöver hjälp. Vad är det som, för jag hade inte, det var inte att jag hade gjort något kontroversiellt i samma, det var ingenting sånt, det var bara från ingenstans. Så jag lyckades hitta hans namn och telefonnummer och han var typ 13. Så jag ringde till hans morsa och bara läste upp det här. Jag bara, hej, det här har din son skrivit till mig. Jada. Och bara läste upp. Och hon bara, åh herregud. Jag bara, uppfostran för helvete. Ha koll på dina jävla ungar. Så här, hon bara, du har helt... Alltså, så här, jag var ju arg också. Liksom, för att jag bara hade precis läst upp det här. Så hon fick ju en utskällning, tyvärr. Tyvärr. Jag bara, så här, jag blev arg. Jag bara, vad gör du medan din unge sitter? Så, skriver han så här till mig, då skriver han det förmodligen till 10 andra också. Hon bad om ursäkt och så här skämdes liksom.
Vi hoppar vidare på nästa klipp.
Är det någon som har lite insight i 70-åringars sexliv?
Så berätta gärna.
Kommentera det nere. Jag är inte intresserad.
Ja, men det var ett avsnitt där det var ett äldre par som gick jättefin dejt och hon Maritta från Ullared, legend. Hon la så här dirty peaks och lite snuskiga referenser här och var. Och då började jag säga, fan, ligger folk som är 70?
Vad fick du mycket svar?
Väldigt mycket av folk som jobbar inom vården och så här. Och de bara, alla som har, de pökar så länge höfterna räcker liksom. Mycket mer än vad man ens kan ana. Alltså jättemycket tydligen. Så att ålderdomshemmet, det är då jävla right on tight up.
Det är där det händer, det är Paradise Hotel.
Det är Paradise Hotel. Så ja, det var kul, vi heja dem.
Det är väl svinbra, det är väl superhärligt. Mycket kärlek och,
verkligen.
Och så, det är väl helt magiskt. Och det känns som att du är väldigt så här, extremt positiv person. Du har haft en sjukt spännande bakgrund. Från Haninge gettot. Gangster Nation.
Höglunda badet ställer upp.
Höglunda badet. Men för några år sedan, runt 6 år sedan, så var du med om en tuff grej.
Ja.
Vad var det som hände då?
Min farsa gick bort. Ja, det var inte så jävla kul. Det var så jävla sjukt. Jag kommer ihåg det här som det vore nyss. Min farsa hade legat sjuk ganska länge. Och så hade de flyttat han till ett sjukhus i Dalen, Sandsborg eller så här. Alltså där, blås ut. Dalens sjukhus tror jag det heter. Och där när jag jobbade som säljare så hade jag tagit en sovmorgon för att jag hade egna regler, för det var bäst. Så jag satt i Farsta centrum och käkade Kina buffé till lunch liksom, innan jag skulle gå och jobba. Och jag tror jag hade DJ-t kvällen innan på Stureplan, det var en torsdag. Och det här var, eller så jag var ute på onsdag och giggade liksom. Och så pratade jag telefon med min bästa polare på den tiden som heter Johan, vi var bästa polare liksom. Så vi pratade telefon om allt och ingenting och så ser jag att min morsa har ringt. Och då tänkte jag, men jag ringer henne efter liksom. Så ser jag att hon ringer igen och igen, och hon är inte den som ringer 2 gånger eller 3 för den delen. Och då fattar jag bara, okej, något är knas. Och så jag lägger på, ringer upp henne. Hon bara, men du måste komma hit nu. Liksom. Och då fattar jag, okej, nu har han dött. Liksom. Så jag flyger in i en taxi, åker dit, ser min morsa. Vi börjar gråta. Och jag tror att det värsta, det absolut värsta, och det här minns jag så fucking tydligt. Det var att jag sitter bredvid min morsa. och håller om henne. Och min bror och min syster har inte hunnit komma dit. Min syster, hon var ju första barnet. Jag var ju mer så här mammas pojke. Min syster var väldigt så här pappas flicka liksom. Så hon var väldigt, väldigt, väldigt nära min pappa. Och hon visste inte. Hon trodde bara vi skulle dit och hänga liksom, som vi har gjort i ett halvår som han har legat sjukt liksom. Så hon har med sig mat, så hon har varit och handlat mat och skit. Och hon, vi satt på en bänk i så här, vi åkte upp till typ tredje våningen på det här sjukhuset. Så fort man kom ut från hissen fanns det en bänk där inne, ligger min farsa liksom. Så att vi sitter på den här bänken och här är hissen. Hissdörrarna öppnas, min syra kommer ut. Ser hur jag och min mor sitter och gråter. Och då fattar hon. Och bara tappar de här matkassarna som hon hade i handen. Och bara så här, det var riktigt onajs.
Hade han gått bort då eller?
Ja, alltså precis liksom.
Satt nyss. Ni med honom då?
När han satt i rummet liksom. Och vi satt utanför för att vänta på min syster och min bror då. Men hon fattade ju det. För att hon såg ju vi satt och mega grät liksom.
Men när han gick bort, hade han, var ni på plats då?
Nej, min mors, jag vet inte. Jag var ju inte det, min mamma var ju det. Hon ringde ju mig när jag satt och käkade då. Och bara såhär, tja, du måste komma hit nu. Men min syster var redan på väg dit. För vi trodde vi skulle liksom hänga, för vi gjorde det. När han låg sjuk liksom.
Han hade cancer.
Ja, och lite massa annat också tror jag. Så han hade 2-4 papper och sjukdomar. Så att han var sjuk. Men min farsa var en jävla vinnare. Så jag tror mycket har jag fått från honom. Han såg aldrig problem, bara lösningar. Vi var liksom 5 pers i vår familj. Vi har 2 syskon. Och min morsa jobbar som på statens musikbibliotek. Som typ musikhistoriker-ish. Och då jobbar man statligt. Nu tjänar du 16 000 efter skatt liksom. Och min farsa jobbade som bilmekaniker. Och det var inte på någon så här stor fancy firma. Utan det var liksom en hobbyverkstad ute i Länna med hans ortenpolare liksom. Det var samma, hjälpte kompisar liksom. Det var ju lite gråzon kanske. Men vi åkte ändå alltid utomlands varje sommar i 3 fucking veckor. Och det var alltid så här ghetto-lösningar. Det var så här, någon han kände som kände någon som hade någon lägenhet vi kunde låna någonstans. Vi flög någonstans för att ta en båt för att det var mycket, mycket billigare. Eller bilade. Och typ det var något år vi var i Portugal. Då var vi i en fiskeby som heter Porto Covo. Det var det, alltså var skitfint verkligen. Och sen så bilade vi också till typ så här Gibraltar och så här. Så vi fick ändå se liksom hela världen egentligen varje år. Och jag tror att så här, han såg aldrig problem, bara lösningar. Och jag tror att jag har fått, för jag kommer ihåg när jag var liten, tyckte jag att min farsa var så jävla snål. Jag bara, jag vill ha 10 kronor, han bara, håll käften, idiot, tyst. Men jag fattar ju nu att han vred och, liksom vred och vände på varenda krona för att vi skulle ha det bra. Och så här, jag skulle inte kategorisera oss som fattiga, för det var så här, det var vi inte, jag hade ju tak över huvudet och mat på bordet varje dag liksom. Men det var så här, jag hade en julklappsbudget på 500 kronor liksom, fram tills att jag tjänade mina egna pengar. Jag tror det är därför jag älskar att köpa grejer nu. Jag tror att det är därför jag så här, kan gå och göra en video på YouTube där jag shoppar för 150 000 och visa det och vara stolt över det, för att det här har jag gjort själv. Det är så här, jag tror att det är svårt att förstå om man är född med silverskeden i käften liksom. Och jag fattar att det är svårt att förstå. Men för folk bara, du är så jävla skrytsam. Jag bara, nej, jag är stolt. Jag jobbar i röven av mig för det här. Jag vill kunna visa liksom så här.
Jag lyckades.
Ja, men verkligen.
Jag har jobbat hårt och jag lyckades.
Och framförallt också för det har alltid varit så mycket människor som inte har trott på mig. När jag flyttade till Dubai, andra DJs och skit bara, vad fan tror han? Okej att han får spela mycket på Stureplan liksom, men
vem tror han att den här storyn som har sin, eller ska han dra till Dubai och tror han den är någon?
Ja, och sen så här dyker upp med bilder med så här French Montana och Taiga och liksom de ser så här flyers, Anistone Mina, Movida som är så här välkänd nattklubb. Bara fuck you. Sen började jag med YouTube och gjorde videos på engelska. Det var typ ingen som kollade på dem, för de sög. Men det var fortfarande, jag bara, nu jävlar kör vi här. Och folk bara så här, eller det var samma sak när jag blev DJ. Folk bara, vadå DJ? För jag var rappare. De bara, vadå DJ? Han rappar, vad ska den här tjocksen bli DJ? Fan tror han? Och sen spelade jag på, så var jag resident på Magenta White Room liksom. Eller på Magenta rättare sagt. Och på Pure. Och så spelat du överallt liksom. Och samma sak när jag flyttade till Dubai. Och samma sak när jag började med YouTube. Och så här, som nu när vi skiftade till rap-grejen igen. Var det människor som bara sa, ah, men håll dig till att DJ. Och jag bara, nej, det ska jag inte. Och det är så samma sak med Mello. Alltså vi har satt snackar med min...
Håll dig till Mello kommer ingen säga.
Nej.
Håll dig till slager. Ja, men slager typ. Publiken.
Men jag är ju lite av en slagerdrottning. Nej, men jag hade en diskussion med min manager Robin igår. I och med att vi ska göra Mello nu. Och så här. Och för mig är det så här, jag är ju inte med i Mello för att vinna Eurovision. Nödvändigtvis. För mig är det här bara en pusselbit i pusslet liksom. Jag har redan bokat min vårturné och halva min sommarturné. Så att jag har inte så här... Medan andra liksom använder Mello för att sätta och kickstarta karriären eller tända ny eld på karriären, för det är ett sånt jävla fönster i media. Och så diskuterar vi så okej, men hur vill vi att det ska gå? Och då är det så här, ja men best case så här, direkt i final är lite så här, det är inte omöjligt, men det är också så här jävligt stort liksom. Andra chansen, drömscenario, för då får du köra igen plus din låt får släppas direkt. Åker vi ut, oh, synd, vad fan bryr sig? Alltså, det är så här, jo, jag bryr mig, men det är inte hela världen. Karriären är inte över liksom. Men vi pratade så här, förstår, bara föreställ dig så här. Och första låt som går direkt vidare till final, melodi nummer 4, Vem är som oss? Jag hade tappat det, tror jag, helt och fucking hållet. Om det skulle hända nu, då kommer folk se mig storböla, för det är en väldigt känslosam människa. Jag kommer ligga platt på backen med tårar i ögonen för 5 miljoner tv-tittare om det skulle hända. För det är ett sånt, ja, det är riktigt sjukt.
Och det är nu. Det är nu i helgen.
Ja.
Häftigt.
Fett kul. Jag är så jävla taggad.
Men kommer du vara nervös?
Nej. Ja, jo, det kommer jag. Jag brukar inte vara nervös på det sättet att jag är orolig eller att jag är rädd. Så här. Jag är bara så här. Nu börjar jag komma till, för jag satt och kollade på Mello i lördags. Och bara så här. Fan, det här ska jag vara med. Och så lyssnade jag på alla bidrag. Och många var skitbra liksom. Och sen så lyssnade jag på oss. Alltså på våran låt. Och bara så här. Alltså jag kommer göra det här. Att det här kommer bli bra. För att vi har sånt jävla tryck i den här låten. Det är sånt jävla tempo. Från början till slut. Och vi ska spränga Luleå liksom.
Kul.
Och den arenan. Och då blev jag också så här, det får gärna gå bra. Men jag vet med mig redan nu att jag kommer ha så jävla kul på de här 3 minuterna på den här scenen. Det kommer vara förmodligen de 3 roligaste minuterna i hela mitt liv. Och tanken av det är ju som att stå på scen för mig. Och det är det bästa jag vet. Det är därför jag bara så jävla, jag har haft turnéstopp nu. Vi hade första gigget i Sälen. Och nu åker jag med band. Och vi har massa nya låtar som ingen har hört som vi körde. Och allting fick så jävla bra respons. Och det är som en jävla high. Alltså det går inte att förklara ens. Det är så här, det är den bästa känslan i hela världen. Och nu att göra Mello, det är ju att göra ett gig på steroider liksom. För det är så mycket större. Och jag får alltid höra det så här, folk bara så här, när man ser dig på scen, du ser så jävla genuint lycklig ut. Och det är, jag zonar typ ut. Det är som en jävla dimma. Absolut. Av fucking leenden liksom.
Stort lycka till.
Tack, ring och rösta.
Ring och rösta, flera gånger kan man göra.
Ja, man kan göra gratis i appen.
Ja.
Och sen kan man ringa och rösta också. Och då är det radiohjälpen.
Man får ringa så mycket så att man slipper ta sms-lån.
Precis. Så länge ni har råd att betala räkningen sen, så får ni gärna ringa och rösta. Annars är det inte värt.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Då hoppar vi in på den sista frågan idag.
Ja.
Och då börjar vi med... Om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för någonting?
Oj. Rör på er. Kan man få mer än 10? Ta en 30. Gå. Det behöver inte vara att gå till gymmet. Bara gå. Ta en promenad. Det behöver inte gå snabbt. Bara rör på er.
Hur ser din träning ut nu?
Jag vaknar. Går 40 minuter genom Söder till kontoret.
Innan frukost eller efter?
Innan. Tom mage. Oftast, det beror på tom mage. Oftast, nu på senaste har jag hoppat över mycket frukost.
Hur mycket har du vägt som mest?
145
kilo? Ja. Mycket att bära runt på alltså.
Tror du eller? Starka ben som fan.
Stark rumpa, men, starka ben.
Men det är också så här, och nu ligger vi på typ 129. Men jag kan ju 10 armhävningar med klapp.
Mm-hmm.
Och det är mycket att göra med 129 kilo.
Stark.
Ja, det har blivit. Jag var inte det innan. Nej, men så jag vaknar, promenerar till jobbet eller kontoret och så sätter igång kroppen, får blodcirkulation och allt fan det. Så när jag kommer till kontoret, då är jag pigg, redo att jobba, istället för att om man sätter sig en bulle eller en taxi, då kommer då sover man fortfarande. Om man inte liksom, för man har inte vaknat än. Så det gör jag, sen jobbar jag hela dagen. Och jag rör på mig mycket i jobbet också. Jag går gärna, för ofta så har man så ärenden i stan liksom, och då går jag gärna. Och sen så när jag jobbat klart, så antingen så går jag tillbaks, stannar på Sats i Medis på vägen hem, och tränar där. Och då har jag ett upplägg typ så, ja, men det beror, då blir det liksom, min cardio blir ofta de här promenaderna, och sen 2 av 5 eller 6 pass är cardio, och sen 3 eller 4 är styrkträning. Så antingen så tränar jag med min PT, eller med min polareservan, eller så har, och då har jag fått ett schema liksom, för att jag har tränat så mycket med min PT, så jag vet ju vad vi ska göra liksom. Så antingen så kommer servan och hämtar mig, och vi åker till gymmet, vi kör och så går hem, eller så promenerar jag hem, tar gymmet på vägen hem. Så jag tränar på kvällen. Så 2 promenader ofta, minst 1, ofta 2, och ett gympass.
Varje dag, eller måndag till fredag eller?
Det är lite, det beror lite på vad jag gör på helgen. Typ den här helgen har ingenting inbokat, och jag ska inte ut, för att jag vill inte dricka alkohol innan Mello. Så då kommer jag förmodligen träna både lördag och söndag.
Grymt.
Jag mår bra av det, jag mår så jävla bra. Om jag mår dåligt, om jag är seg, om jag känner mig nere, om jag känner mig alltså så att jag bara mår dåligt, då går jag träna. Jag mår så
mår skitbra.
Och det kan vara så här, det kan vara ofta så här jobbrelaterad så här, inte ångest, men man är lite nere för att någon video har inte presterat lika bra som man vill. Man får panik för framtiden så här, okej, jag har gjort 450 videos nu. Vad gör jag när idén att ta slut? Och jag vet med mig egentligen, de kommer aldrig ta slut. Kommer alltid komma nytt. Men så här, man är rädd och övertänker och hjärnspöken liksom.
Det känns som att du är en prestationsmänniska av rang också.
Alltså, ja,
alltså mycket prestations.
Jag älskar att prestera.
Men också mycket ångest kopplat till det.
Nej, inte så mycket. Alltså, jo, jag vet inte om ångest är rätt term. Men jag påverkas ju av det. Både positivt och negativt. Mm. Men det blir ju också så här till det bättre. För att när jag påverkas negativt, det kan vara så att jag mår då pissdåligt och mår så här bara fuck, fuck, fuck. Men sen går jag och tränar, och då mår jag bättre efter, för jag blir påmind om hur man sätter igång endorfiner. Men jag tror att så här, mycket också så här, alla är olika. Det handlar om att hitta det som funkar för en själv.
Mm. Men strångt att du kör på så hårt.
Det är viktigt. Det är en grej vi säger också när det kommer till det här med prestation. Det är att om jag har en video som går dåligt och jag mår dåligt av det, då går jag och tränar, och sen så använder, och då blir jag taggad igen efter att jag tränat, för jag har rört på mig, kroppen och fått liv i sig igen. Och då blir jag taggad till att bara så här, hoppa upp på hästen igen. Mm. Och jag tror det är som skiljer folk från folk. När du låter så här, man kan inte uppfinna hjulet varje gång. Varje video kan inte vara en viral video. Det är bara så. Och när jag insåg det, och insåg att så här, fortsätter bara gasa, fortsätter bara jobba. Det är liksom, jag har alltid kommit upp på hästen igen. Och så länge man aldrig bara ger sig, då kan man fan gå hur långt som helst.
Och sista frågan då. Om man ska få en stor YouTube-kanal, stor Instagram, vad ska man göra?
Hitta content som du själv tycker är kul, så att du kan göra det varje... Först och främst, var beredd att offra allt. Det är väldigt sällan jag går och tar en bärs med mina polare. Min cirkel är så här liten. Jag har 3 personer i mitt liv, utöver min familj, som inte jobbar för mig, och som jag känner att den här personen kan berätta allt för. Om man verkligen vill bli störst liksom, och göra mycket smet, då är det så här, var beredd att offra allt, för att du kommer behöva varenda minut över till att bygga ditt varumärke liksom. Och för att kunna offra allt, så måste du verkligen hitta någon typ av content som du själv brinner för.
Tycker det är kul att köra dag efter dag efter
som
dag.
Något man skulle kunna göra gratis, som du kan räkna med att göra gratis i 2 år minst.
Hur långa ska videosarna vara?
20 minuter.
20, inte 10 längre.
20 är bra. 10 är bra också, men 20 är bättre. Watch time på YouTube är guld.
Okay.
Det är värt någonting. YouTube bryr sig om hur länge de kollar på klippen, för det betyder att de håller på plattformen längre. Jag är värsta nörden med det här. Alltså.
Okay. andra algoritmer på YouTube som man ska tänka på? Titlar,
bild? Clickbaita inte för mycket. För att om folk klickar in och sen klickar ut lika fort, då kommer ju algoritmen...
Då ser YouTube det, att det här, du lurar folk, det här är inget bra.
Ja, eller bara att det här är bara inte en bra video, för folk klickar ut skitfort. Och det är inte bra för algoritmen. Håll koll på din statistik. Jag märker direkt vad som är uppåtgående, nedåtgående. Jag märker direkt vad som funkar, inte funkar. Alltså på min kanal och mina videos. Och jag ser alltid i statistiken. Och det som är bra med YouTube är att du kan se så här, dina 10 senaste videos. Hur presterar din senaste video till dina 10 senaste videos på samma tid? Så du kan se så här, ja, efter, om jag, så här, min senaste video var min bästa video prestationsmässigt efter 3 timmar. För den presterar, så kan jag se det, ja, nummer 1 av 10 i antalet visningar efter 3 timmar. Så håll koll på din, jag är värsta statistikpundaren alltså. Jag lägger inte allt för mycket vikt i det i mitt contentskapande, men jag har full fucking koll. Och sen så här, ta reda på sådana grejer är skitviktigt liksom. Räkna ut algoritmen, ta reda på vad som funkar och inte, och vad YouTube belönar och inte. Och sen det viktigaste av allt, kontinuitet. Consistency är, det är major key. Det är så här, du kan spela en roll bra watch time om du postar en gång i månaden. Utan postar du mycket, då belönas du. Det är så här, postar du, någon som postar 10 okej videos i månaden kommer belönas mer i algoritmen än någon som postar en genialisk video i månaden.
Okej. Okay. Och Instagram då? Är det någonting du har märkt där, tänkt på eller så?
Instagram är väldigt tvättat, uttvättat liksom. Så hitta något eget. Och så, det, är så här, det finns så mycket människor som vill vara kända för att vara kända. Fråga dig själv, varför vill du vara, ha mycket följare? Varför ska folk följa dig? Så här, varför vill jag att folk ska följa mig? För de tycker jag är underhållande, kul att kolla på, får de bra och gillar det jag gör musikmässigt och YouTube-mässigt. Men ett varför, ha ett jävligt bra varför, och inte jag vill vara känd, för det är inte ett bra varför.
Svinhärligt att ha dig med. Kul. Mycket grejer, tiden bara stackar. Nu har vi nog suttit i snart 2 timmar.
Ja, jävla.
Tiden flög iväg.
Kul.
Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Följer dina, på dina, det är ju framförallt YouTube.
Ja, YouTube är Anders Donomina, Instagram är Anders Donomina.
Vi länkar här också i poddbeskrivningen, så cool. Du bara klicka in och sen också rösta.
Rösta, kom och kolla på mig i vår turné.
Då kör du saxofon också.
Ja, kanske jag får se. Men jag har band nu. Trummis, keyboard, hela jävla balletten.
Kul.
Körsånger, liveshowen är sjukt kul och sjukt fet. Så det borde ni komma och kolla på om ni får chansen.
Maxat. Du, stort tack att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Onis är med, han är med på veckans utmaning. Man får inte klaga runt på 7 dagar. Jag hoppas du är med på den också. Och så här va, nästa avsnitt, det är Food Pharmacy-tjejerna. De är riktigt härliga och grymma. De har skrivit massor av böcker och sen så pratar de väldigt mycket om tarmen, va. Alltså hur man får bra, alltså att grunden i allting är tarmen. Och från tarmen då kommer hälsan, då kommer allting. Så det är väldigt intressant också. Kommer nästa gång. Ja, nu ska inte jag uppehålla er mer. Stort tack ödmjukast för att du lyssnar. Jag tackar hela mitt hjärta och jag önskar dig, jag välsignar dig för att få en fantastisk vecka, månad, år och liv. Vi hörs sen, ha det bra, tja!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.